du hittar inga samtal om fel och misstag eller att någon vågar blotta sig och säga att det här är jag dålig på. Det hittar du inte om du har en otrygg organisation. För då gäller ju allt att man ska se bra ut och framstå god dagar.
Erfarenhet.
Styrning.
Administration.
Lyhörd.
Kompetens. Underskott.
Tillgänglig.
Kommunikation.
Motgång.
Förtroende.
Ansvar.
Coachande.
Rättvis.
Konflikt.
Tillit.
Arbetsmiljö. Ledarskap.
Du lyssnar på Chefspodden med mig, Hanna Broberg, och idag ska vi prata om betydelsen av psykologisk trygghet.
Vill du få arbetsrättsligt stöd eller lösa chefsdilemman med någon som förstår? Chefsrådgivningen ger dig råd och stöd kopplade till chefsrollen, till exempel avtal, anställning, avveckling och uppsägning. Vi som hjälper dig är chefsförhandlare med egen chefserfarenhet. Vill du veta mer, gå in på akademssr.se/chef eller ring oss på 08 617 44 00. Välkommen till Svensk Chefsförening.
Hej och välkommen till Chefspodden med mig, Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag handlar podden om psykologisk trygghet med Louise Bringselius. Välkommen, Louise.
Tack så mycket.
Vad härligt att du vill vara med. Vi spelar in på distans och du kanske sitter i ett lite vårligt Lund. Här är det ruggigt i Stockholm. Men normalt är du just knuten till Handelshögskolan i Stockholm numera. Och du får berätta lite mer om vad du gör och lite din bakgrund.
Ja, nej, men det stämmer. Jag är verksam som forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Men jag har kvar min bas i Lund med familjen och allt sånt. Sen har jag ett litet ställe i Kalmar också, så att jag rör mig mellan de här platserna. Och min bakgrund, ja, jag har ju, många känner mig genom tillitsdelegationen där jag var forskningsledare. Och det här var ju en stor, den utredningen satte igång en stor rörelse som fortsätter över hela den offentliga sektorn idag. Och där jag står på barrikaden för den även fortsättningsvis. Och jag skriver böcker och forskar och håller på just om det här, hur vi kan öka tilliten i form av då samarbete. Men också lyhördheten mot chefer och medarbetare på golvet och de vi är till för, kunder, medborgare, vad vi kallar dem för. Så att det är väl det är där vi har det viktigaste kanske. Sen har jag ju kolumner jag skriver i chefstidningen och i Sydsvenskan och gör runt mycket och föreläser, talar och debatterar också. Stökar på Twitter ibland, eller X som det heter numera, och LinkedIn och så. Så att, ja, det har ni med.
Det är väl strålande. En forskare ska vara ute i debatten också och bidra med kunskap, tycker jag. Vi har ju följt från Akademikerförbundet SSR tillitsdelegationens arbete och så. Vi har varit rätt engagerade, så det är jätteroligt att se. Vi hoppas att det här bara blir... att vi ska avsluta den här samtalet med vad vi tror. Vartåt det bär hän allt detta. Jag tänkte så här, skälet till att vi pratar idag, Louise, det är ju att du kom nyligen med en ny bok om psykologisk trygghet. Och det är ju superaktuellt med tanke på hur det ser ut i världen och att många, både chefer och medarbetare, är väldigt pressade i sina verksamheter. Och att styrning och ledning inte verkar riktigt nå de resultat som man skulle vilja. Kan du ge lite bakgrund till din bok? Varför behövs den?
Ja, jag tyckte att den här boken verkligen behövdes. Den kom ju ut i höstas 2023 och den svarar mot ett behov både i organisationsvärlden och i forskningen. Och om vi börjar med forskningen så kan jag säga att den diskussion som pågår om psykologisk trygghet, den har begränsats ganska mycket till det här med att förlåta fel och misstag. Och det är en viktig del av att skapa trygghet i organisationer. Men det finns så mycket mer. Och jag ville lyfta den här större bredden och säga att det handlar inte bara om att vi ska ha mod att tala eller möjlighet, känna att det är tryggt att tala, utan också att vi ska känna att det är tryggt att handla i kriser och i olika situationer. Och vi ska känna att det är tryggt att vara oss själva med alla de här neurodiversiva dragen som vi har som människor. Så jag tyckte det fanns ett behov i litteraturen och så fanns det också ett behov i organisationerna där vi hör väldigt mycket om tystnadskultur och krav på följsamhet och vi ser en passivitet när det gäller ansvarstagandet. Och där har det blivit en stor debatt nu kopplat till ansvar, där en del ropar, ja, vi måste kräva mer ansvar och tydligare ansvar. Och jag tycker att de träffar ofta fel, för att problemet är det klimat vi har skapat kring ansvarstagandet eller kring ansvaret, hur vi förhåller oss till ansvaret. Och det är därför den psykologiska tryggheten är viktig, för att skapa den här ansvarskulturen som krävs idag. Så ja, jag tycker den är jätteviktig, och inte minst Hanna, som du säger, det, stressen är hög. Det är tufft ute i arbetslivet idag, och då är det lätt att man går i motsatt riktning och kräver mer följsamhet och det blir mer tystnad och så. Så vi måste vara medvetna om den psykologiska trygghetens värde.
Jag tänker på när du var ute och kommenterade det som hände i snökaoset på E22, och sen har det varit ytterligare ett par sådana här motorvägssnökaos efter det. Att du lyfter fram den här rädslan och handla. Hur ser du på liksom det problemet? För det är ju rätt allvarligt att myndigheter inte kan samarbeta.
Ja, det är ett enormt problem, och det fick man ju se på E22 utanför Kristianstad i januari. Jag tyckte det blev en sån tydlig illustration av förvaltningens problem i Sverige idag. Och därför har jag debatterat det här en hel del och vill att vi ska fortsätta tala om vad som hände och vad vi kan lära av detta. För det var ju bristande samverkan mellan myndigheterna, och det har framkommit även i utredningen nu efteråt. Hur de skyllde på varandra, hur ansvariga myndigheter vägrade ta stafettpinnen och ta sitt ansvar. Hur man hellre gjorde ingenting än att riskera att göra något fel. Formalismen, det saknades en blankett för att begära in bandvagnar, och då blev det ingen begäran skickad för man hade inte rätt blankett. Och det här hierarkiska också, att de som var ute på fält inte fick mandat att lösa problem utan måste invänta chefernas godkännande. Och det finns faktiskt en aspekt till som jag inte har lyckats lyfta så mycket som jag skulle vilja när det gäller E22an. Och det är den här instrumentella synen på uppdraget i det offentliga. Man sa ju att bilarna skulle evakueras tillsammans med förarna. Och saken är ju att folk saknade mat och vatten och toalett och allt det här man behöver. En del saknade värme. Och man kan inte då tänka att nej, men det viktiga är det här tekniska, instrumentella, att vi får bort bilen, utan vi måste se till människorna och varje individ där ute och fråga vad behöver du i varje bil. Så den här mänskliga aspekten av vår offentliga sektor, vi måste lyfta upp den mycket mer.
Du var inne på det, men liksom på vilket sätt hänger det ihop med psykologisk trygghet, det här att man, liksom, att man arbetar på det här dysfunktionella sättet liksom? På vilket sätt kan vi liksom koppla det till att det behövs mer psykologisk trygghet?
Ja, det behövs trygghet helt enkelt att agera på fältet i krisen eller i olika typer av situationer. Att man inte är rädd för att göra fel, utan att man tänker att ja, men det viktiga här är att vi vågar handla. Inte att det blir perfekt eller att vi följer precis alla ansvarsgränser och rollbeskrivningar eller fråga chefen och vänta på chefen. För de här ansvar och rollbeskrivningar, de har vi för att underlätta. Vi har inte satt upp det här som skydd för att man ska slippa agera när det krävs. Och det händer. Det kommer hända i många situationer att folk inte tar sitt formella ansvar. Då måste andra kliva in och ta mer ansvar. Och den attityden behöver vi ha mer av. Och då är psykologisk trygghet grunden.
Jag tänker också att i många organisationer och har man... Ja, olika kulturer, och många känner igen det här i sin vardag också i helt andra verksamheter. Men vi pratar kanske i hög grad om offentlig sektor nu. Alltså om man skulle säga, vad präglar en organisation då som har högre psykologisk trygghet än en sån kultur jämfört med de här som saknar det? Kan du ge några exempel på liksom vad skillnaderna är?
En skillnad är ju att en trygg organisation har uppdragsfokus. En otrygg organisation har fokus på det inre livet, reviren, ansvarsgränser och så vidare. Den har väldigt mycket internt inre fokus. Så är man trygg, då vågar man fokusera på uppdraget, även om det betyder att man går över egna roller och ansvar och så. Och sen skulle jag säga att en trygg organisation, det är ju högt i tak där, så att det är ju ofta, det behöver inte vara mindre konflikt, tvärtom så kan det bli mer diskussion och liksom olika åsikter kommer upp på bordet. Men då är det viktigt att komma ihåg att det betyder inte att det är en dålig stämning, utan man kan tycka olika och har lärt sig att tycka olika men ändå respektera varandra. När man går ifrån mötet så är man ändå nöjd för processen har varit bra. Så att du kan ha konflikter i både en otrygg organisation och en trygg, men det är skillnad hur man, även där hur man förhåller sig till åsiktsskillnader och så. Och sen brukar det ju vara mer skratt och glädje i trygga organisationer, för alltså humor bygger ju på att man vågar slappna av med människor. Att man sänker axlarna och liksom. Så det ser du mer av i en trygga. Det kan du se i en otrygg organisation också, men då är det vissa delar av gruppen eller organisationen där man skrattar mycket, men det kan vara på de andras bekostnad. Du ser några som verkligen inte är med i det hela.
Jag tänkte precis på det, för du beskriver det så bra, det här med att man kan få liksom klickar också. Det behöver inte vara en tyst organisation, utan det kan vara liksom klickar som faktiskt umgås och man har viss typ av humor på bekostnad av andra och sådär. Men fantastiskt, i en trygg organisation behöver man ju inte vara rädd. Man behöver inte kritisera för att vilja någon annan ont, utan för att man vill liksom utveckla verksamheten.
Jag tycker väldigt mycket om det här idealet från upplysningstiden. Man säger ju att Voltaire lär ha tänkt ungefär så här. Och nu var det faktiskt en kvinnlig författare som har skrivit det här uttrycket. Men jag håller inte med om det du säger, men jag är beredd att dö för din rätt att säga det. Och på så vis så hänger ju psykologisk trygghet ihop med demokratins mest grundläggande principer. Att vi ska ha rätt att tycka olika och vi är beredda att stå upp för varandras rätt att tycka olika. Så det här är grundtanken bakom.
Du var ju forskningsledare i Tillitsdelegationen som vi sa inledningsvis. Och det var ju väldigt intressant, en del av de vittnesmål och så som ni fångade upp. Där man hade lite rädsla för att liksom det skulle bli fel och att liksom det skulle uppenbaras och sådär. Och det blev en slags tystnad ibland i många verksamheter. Vi tittar ju mycket på socialtjänsten till exempel. Och ett överdrivet mätande och så. Och mer osjälvständig profession och så. Ytterst drabbar det här ju brukare och medborgare. Alltså de som vi är till för och som våra uppdrag handlar om. Är styrningen en del av förklaringen så som det ser ut idag till liksom en del av den här rädslan och tystnaden skulle du säga?
Ja, det vill jag säga. Styrningen är absolut en del av detta. Det var också en del som jag tog upp i den här boken om psykologisk trygghet. Just för att vi behöver vara medvetna om att styrningen fostrar ett klimat i verksamheten. Och har du en väldigt detaljerad styrning, då kommer människor lära sig följsamhet. Och i synnerhet blir det så om man följer upp resultaten på ett sätt som är inriktat på bestraffning och ansvarsutkrävande och felfinneri och skuld och skam. Då underminerar du den psykologiska tryggheten. Därför vill jag gärna att man pratar om styrningens effekter och att man också inser att även om jag inte styr så mycket där jag befinner mig, om jag är på HR eller ekonomi eller vad jag nu är, så är den sammantagna bördan för första linjens chefer i synnerhet kan vara enorm, därför att styrningen kommer från så många håll och kanter. Och så lägger man dessutom till det här förhållningssättet till styrningen då, som är väldigt inriktat på bestraffning. Då får du en tystnadskultur med posten, det är som ett brev med posten, det är självklart.
Jag tänker ofta på, som man pratar om, att mogna erfarna chefer, kanske de chefer som också inte har så många år kvar till pension och kan ta vissa risker och så. De lyckas skydda sina medarbetare, skapa en god arbetskultur och också sålla lite i styrningen och liksom i de signaler som påverkar just den psykologiska tryggheten i en organisation.
Det är en observation som jag också har gjort faktiskt. Och att de vågar också sitta på händerna lite utan att komma med alla svaren. Ni vet det. Det är ju ändå, när man är ny som chef är man gärna ivrig att lösa alla typer av problem om man är ambitiös. Och det är man ju äldre också. Men man omsätter det i en tendens ibland, inte alltid, men ibland, att bara hänga över folk lite för mycket. Och man är ju ambitiös även som äldre, men då tar man kanske lite kan vara lite lugnare med det där.
Vi får träna, vi som inte är riktigt framme vid pensionen. Jag tänker på, du skiljer på psykologisk trygghet och tillit. Det är så mycket av de här sakerna som hänger ihop. Men kan du bara säga någonting om varför skiljer du? Vad är det som skiljer?
Jag funderade lite innan jag skrev boken på om det verkligen behövdes en bok till. För tillit och psykologisk trygghet, det hänger liksom ihop så oerhört tätt att du nästan inte kan skilja det här åt. Och i forskningen så har man också noterat det här. Och det är liksom, man har olika uppfattningar om vilket som kommer före vilket, hönan och ägget, för att det är så sammanvävt. Men jag skulle säga att tillit är en förutsättning för psykologisk trygghet. För om du inte visar att du tror på människor och deras förmågor och är beredd att ge dem ett handlingsutrymme, då kommer de inte tala. Då kommer de inte känna sig trygga med att tala. Om du är misstänksam mot dina medarbetare och tänker att nej, jag tror inte du har något att komma med. Varför ska de då känna sig trygga eller ens vilja tala? För de kommer inte tro att det kommer leda till något ändå. Så tilliten är en förutsättning för tryggheten.
Jag tänker också att tilliten är ju lite av ett risktagande, men att du jobbar samtidigt med det här. Att du vill försäkra dig om att och försöka lära känna den andra på ett sådant sätt att du vågar ta den där risken. Så på det sättet är både tryggheten och risken liksom sammankopplat.
Det stämmer. För man brukar tala om just risktagandet som något som skiljer de här två begreppen åt. Att psykologisk trygghet innebär att det ska vara riskfritt och sen tillit innebär att man är beredd att ta en risk. Men det är lite som du säger att de samspelar ändå.
Ja, jag tror att de som lyssnar börjar få en bild av det här och känner verkligen igen sig i de här sakerna som vi pratar om nu. Jag tänker att som chef har man ju ett jättestort ansvar. Vi har arbetsmiljöansvar som chefer och även kollegor självklart. Vi är i varandras arbetsmiljö också. Om man skulle få syn på den här otryggheten, en dålig kultur. Du har varit inne på några sådana här saker som präglar den här kulturen. Det här med skratta på andras bekostnad eller den här rädslan att göra fel och så. Men vad kan det finnas fler för liksom, tecken som man bör observera och liksom, ta tag i sin organisation?
Jag skulle säga att ett tecken är ju det här med kränkningar. Att det får passera, att man tillåter kränkningar av individer och grupper. Och att man också... men i olika former, mobbning och så, att det får fortsätta och att några tystnar medan andra pratar och tar över. Men jag skulle också säga att ett tecken är att man har en överdriven tilltro till beslutslinjen, att man har en formalism i det avseendet där man tror att man absolut inte får tala med någon på en avdelning bredvid eller någon nivå ovanför och så. Det skapar en rädsla som det blir liksom stelt, man blir försiktig och man väger sina ord också i en sån kultur där det saknas trygghet. Man vågar inte säga något spontant. Och sen kan jag väl säga att man vågar inte heller berätta om misstag. Du hittar inga samtal om fel och misstag eller att någon vågar blotta sig och säga att det här är jag dålig på. Det hittar du inte om du har en otrygg organisation. För då gäller ju allt att man ska se bra ut och framstå god dagar. Alltså det finns en rad olika sådana tecken.
Så ett sätt att börja jobba med detta är ju till exempel att jobba väldigt aktivt med misstag. Och det tar du upp som ett exempel att man kan, misstagsfredag eller vad man vill ha för någonting. Alltså någonting där man faktiskt verkligen synliggör och lär sig av misstagen. Hur tänker du kring det?
Ja, man behöver prata om misstag. Det är oerhört kraftfullt när man börjar göra det i en verksamhet och systematisera det här. Och du som lyssnar här och kanske är chef, det är bra om du kan gå före. Om man som ledare går före och visar, men jag börjar med att berätta om mina misstag. Och kanske inte liksom då att man tappade mackan på golvet, utan alltså riktiga misstag som betydde någonting. Det var en gång jag hade bett en chef på scen att berätta om misstag som den här chefen hade gjort. Och då sa hon att ja, när jag var ny som chef så gjorde jag massor av misstag. Och underförstått att nu gör jag inte det längre. Och det tycker jag också att man behöver ta med sig. Att ja, men berätta om aktuella misstag. Sen tror jag också att vi behöver tala om perfektionismen. Vi behöver tala om det här idén om att vi måste vara så perfekta i allmänhet i organisationen. Vår ambitionsnivå. Därför att vi har mycket detaljstyrning på struntsaker idag. Och det här driver också på formalismen där det viktiga är att ha rätt blankett. Som jag berättade om E22, där rätt blankett för att beställa in bandvagnar. Och har man inte blanketten, då beställer man inte in bandvagnar trots pågående kris. Så att den här formalismen, den springer ur en perfektionism. Att allt måste göras enligt regelboken. Men lätta lite på det och säga, försöka tala om, ja, men vad är det viktiga här? Att vi förhåller oss lite mer flexibelt och dynamiskt till processer och riktlinjer och formulär och regelverk. Så det tycker jag också. Sen skulle jag också säga att det är bra att tala om det här med skuld och skam. Man talar ibland om en no shame culture. Att våga säga att nej, men vi ska inte hålla på med skam i vår verksamhet. Och har man något sånt begrepp som no shame culture, då blir det lätt att plocka fram det när de här skuldbeläggandet kommer igång. Så tala om det också. Och nu jag är så på här lite med idéer, men det är bra att skicka med till lyssnarna, tänker jag. Inte minst då frågan om media. Många verksamheter är väldigt rädda för media, att hamna i media. Ja, där kan man också förhålla sig på olika sätt. Man kan säga till media att ja, vi misslyckades här, men vi lovar att göra det bättre framöver. Och alla kan göra misstag, att vi kan avdramatisera i mötet med media. Men också hur vi förhåller oss till media, att vi inte ser det som att det här är slutet på världen bara för att man kanske får dålig publicitet, utan det här är ju en del av att vara en offentlig verksamhet. Det är ju att man blir granskad av media, och är det något problem, ja, då får man upp till den vägen, och då är det väl utmärkt så. Då får vi väl jobba där utifrån det. Så var inte så rädda för media, helt enkelt.
Vi ska faktiskt ha, vi har det regelbundet, en medieutbildning för våra medlemmar, och jag tycker att man ska vara så trygg som möjligt i mötet och förstå hur media jobbar. Och sen göra ett bra jobb så att medborgarna får veta. Media är en viktig kanal. Det är väldigt komplexa verksamheter vi jobbar i. Så att det inte skulle ske några misstag är ju liksom helt omöjligt. Bara den där inställningen också till hur man ser på verksamheten. Är väl också kanske att inte vara liksom, tro att vi kan vara helt perfekta. Är nog, ja, det är så att säga självklart. Jag tänker också, Louise, om man kommer in då som chef i en verksamhet och det är den här negativa kulturen med låg psykologisk trygghet. Hur kan man vända det? Ett sätt är då att börja kanske prata om sina egna misstag. Men kan man liksom göra sig en liten plan och försöka liksom bearbeta det här problemet i organisationen?
Ja, för att det här att tala om egna misstag, det är ju en del, man kan säga, man kan... Det är lite på ytan, och när du ställer frågan så här, då skulle jag vilja svara att förstå källorna först. Börja med att förstå källorna, analysera nuläget. Var kommer den här tystnaden ifrån, rädslan ifrån? Och ganska ofta finner man då att det finns en historia som kanske är kopplad till ett destruktivt ledarskap exempelvis. Eller kollegor, mobbningskultur bland kollegorna. Men det kan också handla om vad som är status och prestige i verksamheten. Och det kan vara perfektionism som en del av detta. Vilka ideal jobbar man mot? Och vilka individer är informella ledare? Vad är det för klimat som de sår i verksamheten? Och så att göra den här nulägesanalysen och också med blicken bakåt och förstå vad är det som har drivit fram nuläget. Det skulle jag säga är jätteviktigt för att lyckas bryta ner den här tystnaden och skapa trygghet. Och sen kan man ju då göra de andra delarna och berätta om fel och misstag. Man kan ju säga så här att om du går in och pratar om fel och misstag och det är, anses livsfarligt att göra någonting, eller anses liksom någonting man absolut inte får berätta om misstag, att du kan ju riskera att underminera också din egen position om du inte har gjort den här föranalysen. Så att du behöver samtidigt förklara varför gör jag detta, vad vill jag åstadkomma i vår verksamhet. Ja, så tycker jag att du måste också vara väldigt tydlig med syftet med att du blottar dig på det viset.
Ja, är man ny som chef så behöver man ju alltid liksom få ett grepp om sin organisation på ett bra sätt,
ja.
För att kunna göra.
Det stämmer, och jag träffade en chef som var i en väldigt manlig verksamhet, maskulin verksamhet, och hon, där man absolut inte fick göra fel. Och liksom, det var en kultur med väldigt låg psykologisk trygghet, och hon berättade att hade hon visat någon form av skörhet, sårbarhet, då hade hon varit rökt, sa hon, som ledare. Då hade hon inte fått någon respekt alls i det klimatet. Och jag säger det bara lite för att förklara att ja, men vi befinner oss i olika kontexter och behöver vara vaksamma på det. Så i det läget så vill man gärna lyfta frågan att visa sårbarhet, hur viktigt det är att vi kan få vara människor med allt vad det innebär innan man går ut och berättar om just sin egna misstag. Då.
Ja, men klara ut vad man har själv för förutsättningar och stöd från övre chefer och sådär.
Även det, ja.
Jag tänker, det kan finnas organisationer där det faktiskt finns också, skriver du om, en för hög psykologisk trygghet också. Det, du visar lite grann vad som kan hända, det blir inte så bra det heller.
Nej, jag gillar att sätta sådana här tabeller med för mycket och för lite. Att titta på att det finns i forskningen någonting som kallas för too much of a good thing syndrome. Alltså för mycket av det goda. Det handlar ju om detta, att lika behandling, psykologisk trygghet, alla möjliga begrepp kan missbrukas om man tar till sin extrem. Och när det gäller för mycket psykologisk trygghet, då det finns en risk att man blir liknöjd. Att man sluter sig i gruppen. Där har jag träffat just grupper som är väldigt trygga, men som är det genom att man har förhållit sig till omgivningen inom organisationen på ett väldigt negativt sätt. Så man har enats genom att hitta en gemensam fiende. Och fienden råkar vara inom organisationen då, fast inte i den egna gruppen. Så där blir det destruktivt. Och samma sak om du inte har inriktning mot lärande och uppdraget, utan du bara har en trygghet som handlar om att, ja, men att få vara sig själv och ha det lite trevligt i allmänhet. Men man har inte fokus på vad det är man ska göra. Nej, då har man ju tappat kompassen också. Så att absolut kan man gå fel även där.
Ska vi avrunda vår podd med att titta lite framåt? Det här auktoritära står mot det tillitsbaserade. Så beskriver ju du liksom ingången i boken. Och om vi ska fundera lite grann på hur utvecklingen ser ut framöver. De här komplexa verksamheterna som vi jobbar med. Svåra uppdrag, många samarbeten. Kan man ju tänka att det kräver mer av liksom tillitsbaserat och att organisationerna behöver den här psykologiska tryggheten för att kunna arbeta på ett bra och professionellt sätt och så. Men vad tror du händer dels med chefrollen och sen med ledarskapet på några års sikt, 5-10 år framåt?
Ja, jag menar att vi befinner oss i ett paradigmskifte. Det har ju varit på gång under många år egentligen när man tittar på i forskningen det vi kallar human relations-rörelsen och det ledarskap som man har efterfrågat där i decennier. Det är ju det vi börjar se nu. Och det har varit kanske 20-30 år, nu 20 år kanske, av den här trenden mot mer hierarki och auktoritet och ett synsätt på organisationen som om det bara var en maskin och människan bara var ett instrument. En väldigt tråkigt synsätt och väldigt mycket tro på mätande och prestationskontroll och bestraffning. Det står idag mot det tillitsbaserade och det är en dragkamp. Det är väldigt tydligt så. Det ser vi även i världspolitiken, auktoritära ledare och de trenderna som kommer med det, antidemokratiska. Och sen har vi då det här tillitsbaserade som innebär att vi samarbetar brett, ser varandras förmågor. Folk kommer inte acceptera något annat än att jobba tillitsbaserat i framtiden. Det gäller både chefer och medarbetare. För det är så vi skapar människor som får ta vara på sin kompetens, utbildning, erfarenhet, omdöme. Och det är också så vi kan bli bra på att ta vara på medborgarnas omdöme, att bli lyhörda mot patienter, elever, klienter, allt vi kallar dem för. Och det är också väl så viktigt. Sen skulle jag säga att chefsrollen i den här omställningen håller på att omformas. För chefen har blivit ganska mycket av en administratör under det gamla paradigmet. Men vi behöver chefer som verkligen får både påverka styrningen och som kan påverka klimatet. Som får mandat att påverka båda delar, som verkligen får de här breda förutsättningarna. Och vi behöver också se ledarskapet som distribuerat. Det är ett begrepp vi använder i forskningen, distribuerat ledarskap. Och det betyder att alla i organisationen, både chefer och medarbetare, måste vara beredda att axla ledartröjan. Gå före, driva utveckling, samarbeta, ta initiativ. Oavsett om det är en kris på vägen där man måste ta initiativ eller vad det nu är. Det här kallar jag för medledarskap. I forskningen finns också uttrycket organisatoriskt medborgarskap och det betyder att du är beredd att gå utanför snäva rollbeskrivningar eller ansvarsbeskrivningar och ta ansvar för helheten. För att cheferna har en omöjlig situation idag väldigt svåra förutsättningar att navigera inom. Det har medarbetarna också. Men de här behöver hjälpas åt. Istället för att vi delar upp dem så mycket så måste vi tänka att vi tillsammans tar ansvar för uppdraget. Och då måste alla må bra och alla ta ansvar.
Det ska vi verkligen jobba för på alla håll och kanter. Jag tänker på en techchef som jag pratade med för ett par år sedan som hade jobbat med hbtq-frågor i sin organisation och sa att hennes ambition, hennes mål var att människor skulle känna sig awesome på jobbet, alltså liksom helt komma till sin rätt för att också kunna göra ett bra jobb. Så jag tänker det här awesome får vi ta med oss. Tusen tack Louise för det här samtalet om psykologisk trygghet. Jätteviktigt för chefer och medarbetare att bidra på olika sätt för att få en sån kultur.
Tack så mycket.
Vill ni lyssna på fler intressanta poddar så finns till exempel När alla vinner som är KPA Pensions och sånt arbetslivspodd. Vi samarbetar delvis med dem. Vi sänder chefspodden igen om ett par veckor och den finns i olika kanaler där poddar finns. Tack och på återhörande.